Varken herrskap eller barn var hemma. Inspektorn tog emot. Är det kandidaten jag ska säga? Sa han. Och i en liten blänkande, frestande sekund tänkte jag svara ja. Kände samtidigt att jag rodnade upp över kinderna. Men jag skulle nog vänja mig. Nästa gång skulle jag inte rodna. Inspektor Andersson. Han bugade sig, om än inte så djupt. Kanske jag skulle svara ett kandidat Lindner. Istället för att sträcka fram denna tafatta labb. Istället för en barnslig förtjusning. 87, sa han. Att mitt svar borde ha varit 95 begrep jag inte förrän längre fram på sommaren. När jag läste om två gamla studenters presentationsceremoni. Ögonblicket efter duade han mig. Nu tänkte jag bli stram, kandidat eller inte kandidat, och hålla honom på avstånd. Om till exempel patron givit order om titulaturen. Men en annan tanke redan. Två. Den ena. Tör hända var han när det kom till kritan högre i graden än jag. Riktigt vad inspektor innebar visste jag inte än. Den andra. Inspektorn utstrålade en sån där ogrumlad säkerhet som alltid gjort mig dubbelt osäker. Gjort mig servil, övergiven. Eller beredd bara att anförtro mig. Därför, det var andra tanken. Så kanske det var praktiskt med honom till en bundsförvant. Helt ifrån början. Jag har ständigt letat efter bundsförvanter. Men letade länge så ivrigt, så öppet att de för det mesta hejdade sig inledningsvis. Stegrade sig nästan. Och vände ryggen till. Det blev inte fallet här. Det var visst en alldeles okonstlad fyr i den inspektorn. Han skulle på sångövning och nu var han försenad eftersom han måste stanna här och bida min ankomst. Vill du bli med? Sa han. Du kan ta patrons velociped. Jag hade nätt och jämnt suttit på en velociped förut. Fått den att balansera ett hundratal meter hemma i gatan. Det var allt. Men om nu Andersson var försenad som sagt då, och om han verkligen ville ha mig med, och om det i vart fall var bestämt med patron, så gäller det att visa sig lättvindig och användbar. Och på något förunderligt vis gick det bra ut genom grindarna och bra den släta landsvägstumpen ifrån allén fram till kyrkan. Sen gick det inte alls bra. Det kom en backe. Och antingen glömde jag bromsen eller också fick jag i nervositeten inget ordentligt grepp om den. I allt större fart rullade jag ut för. Hörde Andersson ropa någonting bakom mig. Rände rätt mot en gärdsgård. Där blev velocipeden kvar. Själv for jag huvudstupa ut i trädan, leråkern, hinsides gärdsgården. Ena byxbenet var sönderrivet. Ena armbågen var det hål på. Och från överläppen silade blod in i mun. Men älges ingenting, inget ben brutet till exempel. Då var det värre med velocipeden. Dess framhjul såg ut som en åtta. Och det fyllde oss nu med bestörtning. Oj, 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 sa inspektor Andersson. Fast så hade han ju inte lång tid att stanna i begrunden över det inträffade. Om han överhuvudtaget skulle hinna till sångövningen. Ett nytt och lite irriterat oj, oj, oj. Men därefter tröstesamt. Det kanske inte gör så mycket. Patronen använder den så sällan. Med högra foten på den där metallpinnen som fordon stack ut från bakhjulet tycktes han spörja sig själv om jag var någonting att ha med på en sångövning. Jag hjälpte honom till negativt svar i det jag torkade bort blod med grästussar och blad och smorde ner både ansikt och händer. Han blev borta i vägkröken. Jag satt länge kvar. Slickade fortfarande blod. Studerade revor och hål. Hur stolt mor min varit att jag kom och stod så vårdad, så prydlig. Klockan 2:30 i natt var hon färdig vid symaskinen. Sen försökte jag en stund, men förgäves, räta ut velocipedhjulet. Och lommade slutligen tillbaka mot herrgården. Mötte en jänta och en arbetskar. Som bägge blankt och varaktigt glodde på mig och min börda. Framme vid trappan kom denna gång en tjänstande emot mig. Inte bara så ande förresten. En kolossalt fet pia. Och minst ett par minuter stod hon alldeles tyst och orörlig. Så småningom hämtade hon tvättfat, handduk och tvål. Lade sig på knä och började trockla ihop byxbenet. Jag ska göra det bättre när han gått och lagt sig, sa hon. Då ska jag stoppa på armbågen också. Förträffligt. Helt förträffligt. Om hon inte fått syn på velocipeden bakom flaggstången, som just inte skilde någonting. Hon stirrade som arbetskaren och jäntan på vägen nyss. Och så löste sig ur hennes digre lekamen. Ett skratt så uppsluppet, så hejdlöst, så bullrande att jag aldrig hört dess make. I min tur såg jag hur ensam och trött och dum jag satt där på herrgårdstrappen. Önskade mig under den, bort från den, långt bort. Vad hade jag på galejen att göra? Sommarkvällen igenom skulle ni nu tala om detta. I köket. Där var någon mer än den väldiga skrattmosen. Jag hade hört slammet därifrån medan hon trocklade. På sångövningen. Basar, tenorer, flicksopraner. Glad så som fågeln i morgonstunden. Vila vid denna källa. Ensam och dum. Jag var på vippen att ta till lipen. Men då reste sig den motståndshögfärd jag tidigare förnummit. Ensam, men inte dum. Det här var en olycka rätt och slett. Ensam därför att det skulle jag vara, det var min bestämmelse. Och var olyckans mening. Inga sångövningar för mig och gärna köksbjörnars enfaldiga hån. Snöpplig ankomst. Men den märktes, den liknade ingenting annat. All begynnelse till något ovanligt. Och en informator i min ålder var ovanligt. All sådan begynnelse är motig. Portföret städse motigt. Upp på mitt rum kom jag efter en bred mattbelagd trappa. Och en smal vindstrappa utan mattor. Till en liten kupa rätt under taket. I jämnhöjd med toppen på en stor lönn. Högt ovanför inspektorer, sångövning, kök. Fast åter malde det av oglad ensamhet. Där fanns en liten bokhylla, där placerade jag konfirmationsbibel och psalmbok. Hjort och Kallvagens tyska grammatik. Samt, vad som var tyngst i knytet, romanens och prosaberättelsens historia i Sverige in till 1809. Jag hade köpt den för 30 öre på en bokauktion. Den var tjock och tung som en postilla. Och ouppskuren än. Det jag läst på de fria sidorna var inte särskilt roligt eller begripligt. Men om jag inte blev präst, och det såg inte längre så tvärsäkert ut, så skulle jag bli författare Och då måste jag ha reda på vad som gjorts före min tid. Ja, sen hände inte mer den kvällen än att den levnadsglada pigan genom dörren frågade om hon fick komma in och hämta byxorna. Jag var redan i säng. Nu skrattade hon inte mer förresten. Hon såg snäll ut. Hon kom fram och räckte mig i handen. Asta Johansson, sa hon. Asta hon också. Men jag kan inte minnas att det då gjorde något särskilt intryck på mig. Och strax hon gått somnade jag. I vart fall sov jag när hon kom tillbaka med strumpa, byxor och kavaj. Det förstod jag på morgonen. När persedlarna låg där, lagade och stoppade. Patron ensam satt vid frukostbordet. God morgon. Jag anlände igår kväll, sa jag högtidligt och bugade mig. Ja, jag såg det på velocipeden, svarade han. Allt under han bet över en halv smörgås och samtidigt tog till sig en ny brödskiva. Han sa det emellertid skämtsamt. Det var tydligt att julåttan inte berett honom någon som helst ledsnad. Välkommen, la han till. Det ska nog gå bra att trivas här. Trivdes gjorde han själv, såg det ut för. Han var en välmående, storväxt, rödkindad man. Stark säkert. Likväl godmodig. Ät nu, sa han. Och det lät visserligen lite grann som skynda på. Men inte för att arbetsdagen skulle börja, utan som om det gällde att hålla sig fram om inte han ensam skulle länsa alla faten, alla skätterna. Den nästa var inspektorn. Han började tala om velocipeden, men patron avbröt honom så gott som strax. Lappri, sa han. Det har jag sett redan. Allt ifrån denna första morgon var mig patron Salström sympatisk. Jag tyckte om honom hel och hållen. Han hade skjutit stolen från bordet nu och sträckt ut benen. Och ägnade sig åt tandpetning. Och följde med ögonen inspektorns frukost lika gillande som han nyss följt min. Tyckte om honom, ja. Och önskade honom på något vis andra barn än de två som därefter kom till bordet. En 13-årig, åldern och namnet Eva, hade varit omtalad i brevet. Striphårig, lite grisögd flickung, förväxt och sur. Hon bara petade i maten. Anmärkte på den. Anmärkte på brorsin. Usch, vad du är dum, sa hon. Ska du inte hälsa, sa hennes far och pekade mot mig. Usch, du är dum du också, svarade hon till det. Hon lät ett par minuter gå innan hon steg upp och kom bort till min plats. God dag då, sa hon. Grabben var 11 år. Han heter Aron, inte Adam. Det syntes han skulle bli stor och stark som sin far. Men inte heller han hade någonting av dennes gemytlighet. Även han var kantig och tvär i väsnet, fast inte sur som systern. Han skulle väl egentligen ha sett bra ut om han inte bitit ihop läpparna så hårt. Stundvis åt han med god aptit, men plötsligt stannade han upp. Flera gånger hände det, och hela munnen blev bara som ett vasst streck. Det var underligt att betrakta. De sammanbitna läpparna. Fru Salströms. Och med henne blev frukostbordet rätt och slätt dystert. Allting liksom stelnade och fick en hinna över. Patrons gemytlighet svann bort. Han satt tyst nu. Drog åt sig benen. Ställde fötterna på tå under bordet. Vek omsorgsfullt ihop servetten. Rullade sakta ljudlöst servettringen runt, runt. Hur har du sovit, sa han. Uselt. precis som hos Aron stängdes munnen tvärt efter det tvärhuggna svaret. Patron bytte från servettringen till duklinningen. Nappade i den väl en minut, en evighetsminut. Har du huvudvärk igen? Naturligtvis. Och ändå. Ty grann var hon. I mina ögon grannar och grannar allt som sammanled. Och trots många enahanda morgonstunder i min hågkomst först och sist förbunden med begreppet fest. Redan från min andra kväll i herrgården. Det bestämdes att lektionerna inte skulle börja alldeles med detsamma. Informatorn skulle ha en dag att komma till rätta med sin nya omgivning. Och Aron, det var mest honom jag skulle läsa med, lite i frihet bli bekant med sin nya informator. Fri gjorde han sig mycket riktigt. Visade mig som hastigast kammaren där vi skulle ha skola och betyget med BC i svenska och tyska. Och att han köpt skrivböcker och att 3-4 blad var borta i hans grammatik. Men sen försvann han och kom inte mer tillbaka. Som bekantskap tyckte jag det var i knappaste laget. Och efter att ha väntat en god stund förgäves gav jag mig ut på upptäcktsfärd efter rymmaren. Honom fann jag inte. Men jag fann ett mejeri med en skinande vit och fet mejerist bland blanka flaskor. Det såg mäkta rikt ut. Men nästan vägg i vägg med den rikedomen. Och inte mer än 10-12 steg utanför herrgårdsgrindarna bodde ladugårdskarln. Densamme jag råkat när jag släpade hem velosopeden. Och där var det inte rikt. Ett nedtrampat, lortigt, flisigt golv. En förskräcklig lukt. Och inga gardiner för fönstren. Och i den öppna soffan en grådaskig halmadrass. Och på den en mager, naken liten unge. 2 glåmiga ungar hade jag mött utanför. Precis lika, inte bara i glåmigheten. Tydligen var det tvillingar. Och kärringen här inne var som en av de värsta i glasbruksbaracken in i stan. Där jag sålde jul- och postkort förra morgonen. Jag greps med ens av ett socialt patos. Jag skulle gå tillbaka till herrgården och säga att här kan jag inte stanna. Kan inte sitta dag efter dag vid ett bord där till och med saltkaret var silver. Och så veta att strax på andra sidan de vita grindarna var det bara nöd och elände och blågröna ungar. Ungefär som groddarna under den trasiga förstutrappan. När det i mejeriet flöt av guldgul grädde som de inte fick köpa, inte hade råd att köpa. Förresten, varför såg inte mejeristen denna himmelskriande skillnad? Hur kunde han stå där och bara låta det flöda och uppenbart trivas i sin vita rock och vara ett helt annat slags människa? Jag gick tillbaka till honom och frågade om inte en liten grädde kunde hamna hos ladugårdskarln var morgon. Nej, det har jag inte hört någonting om, sa han. Det tror jag dröjer. De skulle ha 5 liter skummjölk första tiden de var här, men nu tänker de flytta, de har sagt upp sig i förtid. Så vi har dragit in på mjölken också, de får inte mer än 3 liter nu. Kanske skulle jag ha märkt deras dig mycket mer spännande saker varit affär. Det vill säga, inspektorn satt blott och drog kolumner i en långsmal bok och verkade totalt ointresserad av patrons förehavanden. Men jag, till sist stod jag som fastspikad innanför tröskeln. Och även om detsamma skulle komma igen gång på gång var och varannan vecka, så behöll denna nervösa stund sitt grepp över mig. Det gällde bankaffärer, gällde lån och växlar. I ett telefonerade patron. Och samtalen var som en karusell av olika röstlägen och ordval. Från bullrande gemytlighet, upp i hets och ångest, ner i iskallt kommando och förnekande. Jag som i vågor steg och sjönk spänningen, inte alltid i förhållande till beloppens storlek för övrigt. Det var gånger då 500 kronor eller en tusenlapp i ena samtalet tycktes vara en bagatell. Och i nästa 50 kronor eller bara 25 hördes ut som viktigare än någonting annat i världen. Som skulle det betyda hela herrgårdens fall eller bestånd. Jag skulle senare i livet få se en så kallad olidligt spännande pjäs som handlade om en amerikansk bomullskrasch. Skulle få se Les affaires som Les affaires med de Ferrodi. Det blev bägge bleka jämförda med kampen på detta kontor. Och tvärs genom samtalen växte fram ett galleri av personager. Bankkassörer, bankkamrerare, vanliga tjänstemän, vaktmästare. Hänvändelserna hoppade från lägst till högst, plötsligt tvärtom. Och det hände att tonen blev mycket mer respektfull gentemot just vaktmästaren än mot den som satt allra överst i bankhuset. Fast också det vill ha med ens tvärtom. Sen var det advokater och stadsbud, en konditor och en telefonfröken. Med allihopa pengar, pengar, lån, lån, växlar, växlar. Det kom ibland någon förmiddag då dessa telefontimmar var som en lek. Det var det inte denna första gången. Det var ofta samskyldiga svettkurer för patron. Så inträffade det också att det inte alls förslog. Inte ledde till resultat. Då for han ut i stallet och fick trillan förspänd. Körde i rasande fart genom allén. Ge dammmoln bort över landsvägen. Till station om det var så pass tidigt att han kunde hinna förmiddagståget. Eljes hela vägen in till stan. Dittills så att säga första akten. Den andra blev glädjande ofta i sommarens fortsättning. Som följer. Patron vände åter, nyter och pigg. Eller pustar ut en stund, om trillefärden i alla fall inte blivit nödvändig. Vid pulpeten mitt emot inspektorn. Och så satte han igång med nytt telefonerande. Men inte om pengar och växlar nu. Inte till banker och advokater. Utan runt om till andra herrgårdar, till det förmögnare bland bönderna, till länsman, till doktorn, till lantmätaren. Är bror ledig ikväll? Med samt brors allra som hullaste hustru. Fint. Hur skulle det vara med en enkel liten smörgås här? I all enkelhet som sagt, jurist. Och han formligen fanfaronerade in i luren. Bravo, välkomna. Det var inte alltid precis detsamma, men inte särskilt många ombyten heller. Några var tydligt stamgäster och hade för det mesta varit uppringda redan förut om morgonen. Understundom i en hetsig ton som var otroligt olik bjudningstonen. Den nämnda telefonfröken var ständigt bjuden. Som ett mirakel var denna timme mot förmiddagens slut. Efter all hetsen, all ångesten, all svetten. För det andra miraklet svarade fru Sahlström. Medan oron stod på hade hon ett par gånger visat sig i dörren till kontoret. Blek, trist, trött. Och med handen för pannan gett till känna att huvudvärken inte blivit bättre. Men knappt begynte det andra telefonerandet. Det glada, förrän hon som genom ett trollslag levde upp. Ökade på patrons gästlista. Avlöste honom vid telefonen och ringde till fiskhandlaren in i stan om lax. Till slaktaren om filéer. Till kolonialfirman om sydfrukter och tryffel. Till konditoriet om tårtor. Och så körde kusken än en gång ner till stationen och hämtade all härligheten vid eftermiddagståget. Eller hon for, också hon i sparsträck, till sömmerskan för en klänning som måste bli färdig eller för någon ändring på den klänning som förra gången blev färdig i sista minuten. Teater och mirakel. Kanske såg de det själva, så hon och patron. Och betraktade informatorn som ett slags publik. Ingen av dem frågade någonsin varför jag dessa förmiddagar höll till på kontoret, ibland i salongen där innanför. Så fort jag hörde telefonorkanen brusa lät jag Aron sitta där han satt med de tyska verben och kilade trappan utför in på scenen. Men tillbaka till första kalaset nu. Och den underligaste gästen. Fru Sahlströms far. I graderna var han bara kommunister. I skepnad åthävor däremot som en prelat. Ett stort och myndigt huvud. Axlar som en atlas. Bröstkorg dess like såg det ut för. Och egentligen inget minus att han var starkt låghalt. Snarast tvärtom. Högra skon hade en decimeter tjock sula. Och det gav någonting nästan ångvältigt åt hans framfärd. Bäst du håller du vägen så du inte blir nedtrampad. Han var klädd i prästrock och krage. Och till respekten bidrog väl också att det inte var här i församlingen han var kommunister. Främlingskapet gav honom just samma pondus som om han varit både prost och mer. Istället för som nu blott en landkaplan från ett litet sandbol långt in i en av den stora sjöns vikar. Den som var kyrkoherde här, bjuden antagligen för kommunistens skull. Jag kan inte minnas att han var med någon gång mer framöver sommaren. Ja, han blev liksom borta trots den högre graden och dubbelt mager och bräcklig. Ringade till och med en det i alla fall feta bondbassarna. Och som mest i fara för den väldiga hoven. Ungdomarna lekte sista paret ut. Och ibland oss glänste över alla andra provincialläkarens enda dotter. En mullig, järv, ofattligt säker jänta. Hon löpte som ett ungt sto, löpte häck över buskar och rabatter och hade ändå hela tiden på ett förundrigt vis ögonen med åskådarna. Omsider oavlåtligt med tre ungkarlar som stod i en grupp och applåderade. Plötsligt föll hon pladask fram stupa några meter från dem. Kjolarna flög henne upp över huvudet. Hon hade gnistrande vita kalsonger som lyste i skymningen. Ty hon reste sig inte strax. Hon låg och sparkade som om hon inte visste hur hon skulle komma upp. Och andfådd fast han inte varit med och sprungit, sa den ena av de tre: där fick jag se ända in i Fågelvik. Den låghalte kommunisten och jag skulle dela rum. På mitt gavelrum övernattade Fågelviksjänten. Det var insatt en liten fältsäng åt mig. Den verkade alldeles särskilt liten vid sidan av kommunisternas pampiga bädd. En sorts sarkofag, så ungefär minns jag den. Förresten led han kanske av astma, för det var stoppat upp med en massa kuddar under hans huvud. Han mer satt än låg. På nattduksbordet stod en kandelaber med fyra ljus och alla var det tända nu. Han läste i ett rött häfte som heter Facklan. Jag hade min psalmbok med mig. På gavelrummet hände det oftast att jag somnade ifrån den. Till dels kunde jag vid detta laget alla aftonbönerna så gott som både fram- och baklänges. Dels, och även om jag inte direkt tyckte att det var tråkiga, så hade det inte längre samma askets och adjunktstjusning som hemma i kökssoffan. Men i detta prästerliga sällskap tog jag psalmboken till mig. Jag läste bön, läste psalm, flera psalmer, och gluttade dessemellan bort mot sarkofagen för att utröna om han inte skulle märka, med gillande märka, min allvarliga lektyr, så totalt motsatsen till kalasets glam och flärd. Nej, facklan var visst förskräckligt intressant. Tills jag varse blev att han inte vände bland. Han stirrade på samma sida, eller höll bara häftet framför sig. Gång efter annan vette han läpparna med spetsen av en stor, fet tunga. Och om det nu var astman, den mäktiga bröstkorgen begynte häva sig och sjunka, häva sig och sjunka i en förunderlig hast. Så släckte han kandelabrens ljus. Släckte det första, det andra, det tredje. Men sen lät han det fjärde brinna. Lade sig tillbaka på kuddarna. tog till sig facklan igen. Men lät den återfalla ner på täcket. Men ens vände han sig mot mig. Och nu var han konstigt glansig i ögonen. Precis som låg han på lur. Och sen ville han sätta upp ur sängen och i vild fart halta bort till mig. Du ska sluta läsa, sa han. Det är allt för dåligt ljus. Jag lydde redan i ett slags skräck. Tryckte filten in till mig, viss på att i nästa sekund skulle han grabba tag i den och dra den av mig. Jag tycker det är varmt här, sa han. Det är fasligt varmt. Du kan gott sova utan filt. Och efter en liten stund, se på mig nu, nu sparkar jag med min. Det var som när en häst slår hoven i marken. Förresten glömde jag min rädsla. Jag ville se hur en sån klumpfot såg ut när inte skon var på. Men bara den vänstra, den riktiga foten var naken. Kring den låghalta satt en yvig strumpa eller socka fastbunden med ett blått och gult snöre som man fick kring alla paket in i stan just då. Där pågick någonting som heter Svenska veckan, köp svenska varor. Han hade väl haft snöret om facklan och annat han köpte i bokhandeln. Han lade nattskjortan till rätta över benen. Underligt smala, blåbleka ben. Jag hade väntat mig att det skulle vara mycket kraftigare. Som hästben just om de skulle passa till överkroppen. Tycker du verkligen inte här är varmt? Frågade han och vände sig helt mot mig. La sig på sidan och såg på mig. Vänligt, på samma gång hett och otåligt. I nästa ögonblick välte jag filten åt sidan. Jag vet att det var jag själv som gjorde det. Men jag kände det som om det varit han som lyft min hand fast när han låg som förut alldeles stilla. Min nattskjorta var mycket kortare än hans och när jag kröp ihop nyss och drog filten om mig hade den kavlat upp sig. Jag var naken till mitt på magen. Jag begrep att jag borde dra ner den. Ville det och ville det samtidigt inte. Strax därefter började jag skaka som i frosse. Jag frös emellertid inte och var inte rädd. Det var ingenting som hade med gubben att göra. Istället såg jag provinsialläkarens tyra sprattla borta på mattan. Lår och vita kalsonger. Och nu var jag närmare än någon av de tre unga bönderna. Jag var torr om läpparna och mellan dem hörde jag ett ord utgå. Fågelvik. Om det förrann någon vidare tid har jag inget minne av. Det jag minns är att han drog sin filt över sig igen. Vände sig om på andra sidan. Och sa, nu sover vi. Då var tyravorden en dimbild eller tras i ett lår här och ett knä där. Eller ingenting. Och gräsmattan var svart eller grå som mattan på golvet. Och lite ovanför den såg jag tre par bondben och ändå högre upp en klockkedja på en rund västmage som guppade och guppade. Jag grep efter sandboken för att ha någonting att hålla i. Och vaknade vid att ett hårt permhörn stack mig i kinden. Eller för att det på nytt var så ljust. Alla fyra ljusen i kandelabern var återtända. Kommunisten låg på rygg och tittade rätt upp i taket. Hade händerna knäppta över magen. Men han bad inte. Han visslade små stumpar då och då. Eller det skulle föreställa vissling. Föreställa en melodi. Det blev inte riktigt någon där. Han såg nöjd och lite grann elak ut. När jag la tillbaka psalmboken på stolen sneglade han bort på mig. Det satt ett hånleende om hans mun. Vad har du drömt för någonting, sa han. Jag förstod att han ville förneka allt jag sett för en timme sedan. För två timmar sedan, eller hur länge jag nu sovit. Men jag tyckte det var komplett onödigt med något sådant förnekande. Detta allt tyckte jag närmast var barnsligt. Var ingenting. Var sånt som gamla människor får hålla till godo med. Och på något vis tyckte jag synd om honom och var arg på mig själv. För att jag kanske var skulden till att han låg där sömnlös och vakade vid den stora kandelabern. Och försökte vissla fast han inte kunde. Jag kunde vissla, men det var visst också allt. Resten var en ynkedom. Var lika jämligt med denna tyra som någonsin med Asta Glück. Och var det någon som skulle hånlig åt sig själv, så var det jag. Var hon verkligen i kammaren där uppe förresten? Eller spankulerade hon ute med de tre unga, feta, rika bönderna? Med en av dem. Han med klockkedjan. Sista paret ut. Jag vet inte vad jag drömt, sa jag. Och som på trots mot mig själv blev jag morsk. Blev hans nattliga jämlike. Allting var så svårt och krångligt. Inga kandelabrar i världen kunde lysa upp och klara ut allt trasslet. Och som en trött och besviken man sa jag: nu sover vi. Han såg bort på mig igen. Hånledet var försvunnet. Han hade ett förvånat, liksom tacksamt förvånat uttryck i ögonen. Ja, då släcker jag, sa han. God natt med dig.